is pure evil, but you'd never know it by looking at him.
In my opinion, he appeared to me to be a geek.
Police won't confirm a newspaper report that Dahmer has confessed to murder and cannibalism.
Dahmer has confessed to police that he drugged, strangled, and mutilated 11 men whose skulls and bones were found in his apartment.
31-year-old man who admitted to killing victims in his apartment, then dismembering their bodies, may have murdered up to 17 people.
I had these obsessive desires and to control them, possess them permanently.
Would you still be committing the crimes?
Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me.
Välkomna till Seriemördarpoddens sommarspecial 2020. Jeffrey Dahmer. Högst upp, klistrat på Seriemördarpoddens Facebook, finns en länk till ett formulär där ni kan tipsa oss om seriemördare. Jeffrey Dahmer ligger högst på den listan. Ni har tipsat mest om Jeffrey Dahmer. Han leder helt överlägset. Han ligger före Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jack the Ripper. Ingen är ens i närheten av Jeffrey Dahmer. Och därför blev han årets sommarspecial. Det här året har sommarspecialen 10 delar. Den är skriven av Jenny Sterner som skrev sommarspecialen om Green River Killer för 2 år sedan. Och det mesta av förra årets serie om Leonard Lake och Charles Ng. Uppläsare är naturligtvis jag, Dan Hörning. För klippning och ljudsättning står David Dava Persson. Jag utfärdar en varning när avsnitt är ovanligt otäcka. Det här gäller i högsta grad för hela serien om Jeffrey Dahmer. Jag vill därför utfärda en varning för nekrofili, kannibalism, sexuellt våld, tortyr, våld mot djur, våld mot barn, sexuellt våld mot barn, styckning, injektioner i hjärnbarken, upplösning av kroppsdelar, dissekering, blekning av kranium, utpetning av ögon, ögon som flyter i glasburkar och människor och djur som blir flodda. Så lyssna inte om ni är det minsta känsliga. Jeffrey Lionel Dahmer föddes den 21 maj 1960 i Wisconsin i USA. Delstaten Wisconsin ligger i norra USA. Den gränsar till Minnesota i väst och Iowa och Illinois i söder. I öst ligger Michigan och gränsen går vid den enorma sjön Lake Michigan. Wisconsin är en av de största mejeriproducenterna i USA. Under 1800-talet och början av 1900-talet skedde den stora emigrationen från bland annat Sverige till USA. Många av dem som kom slog sig ner i Minnesota i väst och i Wisconsin. Det gällde emigranter från hela Skandinavien och även från Tyskland. Och det är anledningen till att många av dessa delstaters invånare har nordiskt eller tyskt påbrå. Den här berättelsen tar sin början i den lilla staden West Allis. West Allis är en stad som numera räknas som en förort till Milwaukee. Milwaukee är Wisconsins största stad som ligger vid Lake Michigan. 1968 bodde det 68 000 människor i West Allis. Den 21 maj 1960 var en lördag. Det var alltså bara lite över 60 år sedan Den 21 maj 2020, för alltså mindre än 3 veckor sedan, var det förmodligen inte så många som firade Jeffrey Dahmers 60-årsdag. Maj är normalt sett en regnig månad i och runt Milwaukee, där det regnar i genomsnitt 12 dagar i maj månad. Men 1960 regnade ännu mer, 18 dagar. Och när Jeffrey Dahmer kom till världen den här lördagen var det som att solen sprack igenom de regntunga skyarna en liten stund. I alla fall tyckte hans föräldrar det. Han var ett efterlängtat barn, lille Jeffrey Dahmer. Han var ett välskapt barn med rågblont hår och blå ögon. Men enligt hans föräldrar och släktingarna som kom på besök var det inga vanliga blå ögon som Jeffrey hade fötts med. Nej, de var glittrande och redan från början medvetna om omgivningen. Barn kan inte fästa blicken som nyfödda, men det hävdade både Jeffreys mormor och farmor att han minsann kunde. Jeffrey var helt enkelt den sötaste bebis som världen någonsin hade skådat. Jeffreys mamma hette Joyce Annette och hans pappa hette Lionel Herbert Dahmer. Jeffrey fick alltså sitt mellannamn efter sin pappa. Innan Joyce träffade Lionel och gifte sig med honom hade hon hetat Flint i efternamn och då hade hon arbetat som skrivmaskinslärare. Pappa Lionel studerade e-lära på Marquette-universitetet i Milwaukee. Han planerade att plugga vidare sen och specialisera sig inom analytisk kemi. Joyce hörde till dem som hade nordiskt ursprung i Wisconsin. Hennes familj kom från början från Norge och Irland. Även Lionel kom från en immigrerad familj. De kom ursprungligen från Tyskland och Wales. Eftersom Joyce efter Jeffreys födsel var hemma med honom och Lionel pluggade så hade de inte mycket pengar att hyra en bostad för. Därför bodde de tills vidare i källarvåningen hos Lionels mamma Catherine som bodde i en villa i West Allis. Farmor Catherine arbetade som lärare i grundskolan. Joyce kom bra överens med sin svärmor, även om hon hellre hade haft en egen bostad till sig och sin nya lilla familj. Men tids nog skulle hon komma dit också. Lionel måste bara slutföra sin utbildning först. Joyce suckade när hon tänkte på att han hade flera år kvar i skolan. Lionel skulle först avsluta sin grundutbildning och sen läsa vidare. Han skulle nog bli klar ungefär när lille Jeffrey skulle börja i skolan. Men det skulle nog gå bra. Det var bara att bita ihop ett tag, tänkte Joyce. Bebisen Jeffrey fortsatte att vara lugn och glad, men han hade något slags problem i sina ben. Det här problemet gjorde att han fick ha benen gipsade fram till att han var 4 månader gammal. Och han fick ha fot- eller skoinlägg tills han fyllde 6. Sen ansågs hans ben ha vuxit till sig nog för att slippa stöd och han gick efter det obehindrat. Men Jeffrey var trots det alltså ett väldigt glatt och harmoniskt barn. Han gjorde inte mycket väsen av sig och han var enkel att ta hand om för Joyce och Lionel. Ett snällt barn som man ofta sa på den tiden. Han lärde sig sitta upp, krypa och gå utan några problem. Söt var han också med sitt rågblonda, lite vågiga hår och ögonen som fortsatte vara klarblå. Den enkla vardagen i West Allis bröts abrupt när Lionel tog examen 1962. Lionel bestämde sig för att fortsätta att studera på Iowa State University. Han hade nu en ingenjörsexamen i e-lära och bestämde sig för att doktorera i kemi. Familjen bröt upp och flyttade till Ames i Iowa i närheten av universitetet. Iowa ligger sydväst om Wisconsin och inramas av Mississippifloden i öst och Missouri och Big Sioux-floderna i väst och söder. Delstaten var från början del av det franska och spanska Louisiana och man kan fortfarande se spår av det franska arvet i delstatsflaggan. Iowa räknas som en av de stora jordbruksstaterna mitt i majsbältet. Des Moines är Iowas största stad med nästan 700 000 invånare. Ames är en tiondel så stort och mest känt just för att universitetet ligger där, Iowa State University. Det är ett av landets större universitet där man kan ta examen i inte mindre än 100 huvudämnen. Lionel kände att det var helt rätt ställe att doktorera på. När Jeffrey precis hade fyllt 3 år fick han en dubbelsidig öroninflammation som inte ville ge med sig. Hans mamma bäddade genast ner honom i sängen och gav honom varm kycklingsoppa. Hon satt på hans sängkant och baddade hans panna. Men Jeffrey blev inte bättre. Istället blev han bara sämre och sämre. Det konstaterades att han förutom öroninflammationen även hade fått lunginflammation. Efter en tid på sjukhus med medicinering fick läkarna äntligen kontroll över Jeffreys sviktande hälsa. Lunginflammationen läkte och så även öronen. Men innan han skrevs ut varnade läkarna Jeffreys föräldrar. De sa att det fanns stor risk för att Jeffrey skulle drabbas av pungbråck i framtiden. Läkarna uppmanade föräldrarna att vara vaksamma. Ju snabbare de såg att lille Jeffrey började få bråck, desto enklare skulle ingreppet vara som rättade till det. Ett eventuellt kommande bråck var inte relaterat till öron- och lunginflammationerna, men eftersom det var rutin att göra en hälsoundersökning på alla patienter hade det här upptäckts när Jeffrey var inlagd på sjukhuset. Och det förutspådda bråcket kom långt tidigare än vad Joyce och Lionel hade förväntat sig. Jeffrey fick snabbt en tid för operation för att rätta till bråcket. Den 19 mars 1964, alltså när Jeffrey var 3,5 år gammal, vaknade han efter operationen då hans dubbelsidiga bråck hade tagits bort. Jeffrey blinkade sömnigt med ögonen och rörde försiktigt på kroppen. Han verkade ha glömt var han befann sig och efter att ha tittat sig omkring och till slut upptäckt sin mamma som satt i en fåtölj bredvid sängen började Jeffrey gråta. Först trodde Joyce och sköterskorna att han bara var rädd. Men det var inte bara det. Gråten slutade inte. Jeffrey grät otröstligt och han bara fortsatte gråta. Det visade sig att han hade fruktansvärt ont och han var livrädd. Han kunde inte längre känna sina genitalier. Han trodde att hans kön och pung hade skurits av på något sätt. Och det här traumatiserade lille Jeffrey. En 3,5-åring är inte stor nog att förstå innebörden av en operation och att man en tid efteråt kan ha olika biverkningar som till exempel förlorad känsel. Jeffreys föräldrar försökte förklara det här för honom, men under flera dagar var han otröstlig innan han till slut blev lugn. Men han blev inte riktigt sitt vanliga jag efteråt. Det finns motstridiga uppgifter i källorna om det här. Jeffrey Dahmer, The Gruesome True Story, säger att det här hände när han var 6 år gammal och inte 3,5. Men Growing Up Jeffrey säger 3,5. Effekten operationen hade på Jeffrey beskrivs likadant i båda böckerna. Han blev mer tillbakadragen och lite melankolisk efter det. Till slut kom äntligen dagen då Lionel tog sin forskarexamen. Jeffrey hade hunnit bli 5 år gammal. Tack vare sina höga betyg blev Lionel erbjuden en tjänst som forskarkemist omedelbart. Det var ett bra erbjudande. Det var inte ett jobb man tackade nej till. Arbetsgivaren var företaget PPG Industries. PPG är ett företag som tillverkar färg och andra relaterade produkter. Det är idag 2020 ett av USA:s 500 största företag. Det här var en trygg och säker arbetsplats och en anställning som skulle kunna leda till en bra karriär. Problemet var att kontoret där anställningen var låg i Akron i Ohio, 2 delstater österut. Men det var ingen snack om saken. Det här jobbet var någonting som hela familjen behövde. Lionel, Joyce och Jeffrey packade ihop sina tillhörigheter och flyttade till Akron. De flyttade till ett billigt hus. Det var allt de hade råd med till en början. Att flytta var dyrt, de behövde möbler och en ny bil. Men snart hade de fått lite balans i ekonomin. Jeffrey började i skolan och verkade trivas ganska bra redan från början. Han var blyg, men han kunde få vänner om han ville. Hans lärare tyckte att Jeffrey var både duktig och ordningsam. Efter mindre än ett år kunde de flytta till ett bättre boende på en bättre ort, Doylestown. Det var oktober 1966 och Jeffrey var 6 år gammal. Tyvärr innebar den här nya flytten att Jeffrey rycktes upp från skolan som han precis hade börjat lära känna och de kamrater som han precis hade blivit vän med. Han var nu tvungen att börja om på en ny kula i en ny skola. Och det var inte helt lätt. Jeffrey fick ofta kämpa med det sociala samspelet. Även lärarna på den nya skolan tyckte om Jeffrey och sa till hans föräldrar att Jeffrey var ordningsam och duktig och ett begåvat barn. Efter ett tag började Joyce och Lionel att gräla. Till en början i smyg, som att det pågick saker under ytan, samtidigt som båda föräldrarna fortsatte att le och var artiga mot varandra. Det var som att alla vardagliga saker helt plötsligt var minerad mark. Föräldrarna började tycka olika om mycket som de tidigare inte hade haft några problem att komma överens om. De försökte hålla de tysta grälen för sig själva. De trodde att de lyckades, men Jeffrey Dahmer var ett känsligt barn och han kände, som många andra barn, på sig att någonting var fel i hemmet. Men så blev Joyce gravid igen och det kändes som att allt skulle bli bra. Lugnet och harmonin flyttade in i huset igen och det var med ens lättare att andas. Lionel var oftare hemma än tidigare och Jeffrey såg sina föräldrar tillsammans mer än vad han kunde minnas. Men harmonin var inte där för att stanna. Joyce graviditet blev svår med ett illamående som höll i sig hela 6 månader. De flesta som råkar ut för gravidillamående har det fram till vecka 12 ungefär. Att vara illamående i 6 månader hör till undantagen. Den här graviditeten var raka motsatsen mot den som Joyce hade haft med Jeffrey. Då hade hon mått bättre än någonsin och kunnat leva på som vanligt. Men den här gången var hon trött och svag och mådde fruktansvärt illa. Det var svårt för henne att göra någonting utanför huset. Rätt som det var behövde hon kräkas. Och det var inte det roligaste att göra bland folk. Joyce blev ganska isolerad. Hon kunde nästan inte behålla någon mat och hon var ständigt orkeslös. Varje dag var en kamp och hon räknade ner dagarna som var kvar till förlossningen. Joyce hade varit underviktig från början. Hon hade alltid kämpat för att hålla sig smal och smärt. Hon ville vara en vacker 60-tals hemmafru. Förvisso var hon alltid hemma, men hon ville att man skulle kunna tro att hon arbetade på ett fint kontor någonstans. Att hon var en dam av värd. Men nu blev hon så mager att det inte längre fanns några reserver att ta ifrån. Det var som att den nya bebisen drog ur Joyce all hennes kraft och energi. Och det hade hon aldrig haft särskilt mycket av. Men till slut föddes äntligen det efterlängtade andra barnet. Det blev en son och en lillebror. Hela familjen kände sig återigen harmonisk och föräldrarna lät Jeffrey välja namn på sin lillebror. Jeffrey funderade och han bestämde sig efter ett tag för att lillebror skulle heta David. David föddes alltså den 18 december 1966. Jeffrey hade blivit glad och lättad när föräldrarnas ständiga gräl hade upphört. Han hade känt sig lugnare och tryggare, men familjens nyfunna harmoni försvann fort. Istället tog osämjan mellan föräldrarna ny fart och det gjorde även Joyce psykiska ohälsa. Den lilla energi som föräldrarna hade kvar efter grälen gav dem till lillebror David. Jeffrey kände sig osynlig. Han var bara 6 år gammal. Först hade han stått i skuggan av sin mammas mående och sin pappas frånvaro. Men nu stod han även i skuggan av sin lillebror. Men nu började äntligen Lionel märka av att hans äldsta son hade förändrats och dragit sig mer och mer in i sitt skal. Lionel funderade på om det verkligen var bra att ett barn som snart skulle fylla 7 år tillbringade så mycket tid ensam. Jeffrey verkade söka sig till ensamheten, Det var nästan som att han gömde sig från världen. Jeffrey var inte samma Jeffrey som han hade varit när han var 3. Lionel funderade på när den här förändringen egentligen hade hänt och varför hade han själv inte märkt något. Hade Joyce märkt något? Hon var ju hemma hela dagarna. Men om hon hade märkt något, varför hade hon inte sagt någonting till honom? Lionel frågade Joyce om det, men hon ryckte bara på axlarna, som att frågan bara var konstig. Joyce sa att det var väl ingenting märkligt med ett barn som gillade att göra saker ensam. Det visade ju bara att han var självständig. Men de orden lugnade inte Lionel. Men kanske ändå var det bara någonting temporärt som skulle gå över. Lionel sa till sig själv att det nog enbart hade med alla flyttarna att göra. Det var svårt att flytta när precis allting blev nytt. Dessutom hade Jeffrey ju precis fått en ny lillebror. Det var också en stor omställning för en liten pojke. Lionel intalade sig själv att allt skulle bli bra. Det hade hänt så mycket under det senaste året. När saker och ting väl började lugna ner sig skulle säkert Jeffrey må bättre. Och kanske bli lite mer vanlig. Sen var det dags att flytta igen. Den här gången till staden Barberton. Återigen var det en flytt till någonting lite bättre. Lite större, lite nyare och lite närmare Lionels arbete. Ytterligare en ny skola för Jeffrey. Nya lärare och nya kompisar att lära känna. Nya korridorer att vilja vara osynlig i. Jeffrey kände mer och mer att han inte hörde dit. Han hörde inte hemma i skolan. Fick han välja skulle han helst bara vilja vara hemma i sitt rum. Men han gick plikttroget till skolan varje dag. Efter att familjen Dahmer hade flyttat till Barberton blev föräldrarnas olika åsikter om det ena och det andra mer påtagliga. Jeffrey kände fortfarande att hans föräldrar älskade honom, men de drog sig undan från varandra och även från honom allt mer. Föräldrarna var för upptagna av allt som hände mellan dem för att se Jeffrey. Han försvann på något sätt. Han var ju ett så enkelt barn. Han gjorde inte mycket väsen av sig. Han klarade sig väldigt bra själv. Och Jeffrey föredrog ofta att vara ensam. Föräldrarna var säkra på att Jeffrey var ett lyckligt barn. Att Jeffrey började halka efter i skolan nästan redan från första dagen märkte de till en början inte av. De var alldeles för upptagna med sitt. Jeffrey drog sig både inom sitt eget skal och isolerade sig stundtals i sitt eget rum. Han förstod inte själv varför familjen flyttade så mycket och hans föräldrar berättade inte skälet. De sa vid varje flytt, titta Jeffrey, vilket fint hus vi har nu. Men Jeffrey kunde inte se någon skillnad. Husen såg ungefär likadana ut och när mamma väl hade inrett klart kunde man inte skilja de olika husen från varandra. Det var inte det att föräldrarna inte älskade Jeffrey. Men Lionels jobb tog det mesta av hans krafter och att flytta slet på båda föräldrarna. Att de sen hade börjat ha olika åsikter om nästan allt gjorde inte saken bättre. Det fanns liksom ingen tid kvar till Jeffrey. Men han var ju ett så duktigt barn. Han klarade sig så bra själv. Han var ju en så självständig unge. Joyce led av återkommande depressioner och psykisk ohälsa. Hon var känslig och kunde reagera starkt på den minsta händelse. Hon drog sig ofta bort från familjelivet till sitt och Lionels sovrum samtidigt som hon törstade efter uppmärksamhet och ofta bad om hjälp med olika saker eller klagade på olika krämpor, ofta påhittade. Lionel å sin sida drog sig också undan till viss del, frivilligt eller ofrivilligt. Som relativt nyutexaminerad och nyanställd gällde det att visa framfötterna om man skulle ha en chans att göra karriär. Den ökande friktionen mellan honom och Joyce gjorde också att han ofta försökte hålla sig undan så att de inte skulle börja gräla. Men det var helt omöjligt att inte alls träffas. Efter ett tag var föräldrarna inte längre oense om olika saker. De var bara osams hela tiden. Och det här kunde lille Jeffrey känna. Han kände när syret började ta slut i rummet där föräldrarna befann sig. Då var det dags för honom att stänga in sig i sitt rum för att få lite andrum. Enligt boken Jeffrey Dahmer, The Gruesome True Story of a Hungry Cannibalistic Rapist and Necrophiliac Serial Killer av Ryan Becker låg anledningen till Joyce och Lionels gräl till stor del i Joyce personlighet. Joyce var en ständigt uppmärksamhetstörstande person som inte tvekade att till exempel låtsas att hon var sjuk bara för att synas och få omsorg. Lionel hade fullt upp med sitt jobb, vilket även innebar en hel del resor. Varje gång han kom hem hade Joyce någon ny åkomma och hon hade haft det förfärligt när han var borta. Joyce saknade Lionel när han var på jobbet och när han reste. Hon saknade vuxet sällskap och hon saknade någon som gav henne uppmärksamhet. Men när Lionel väl var hemma var det ändå inte ofta han la märke till att hon hade lagt upp håret på rullar för att bli fin för honom. Eller att det var nybakat bröd till kvällens soppmiddag. När Joyce påtalade att hon faktiskt hade ansträngt sig muttrade Lionel bara lite vagt uppskattande till svar. Han frågade aldrig hur hennes dag hade varit. Hon fick känslan av att hans dagar var viktigare än hennes. Joyce gick mer och mer in i sig själv och sitt eget missnöje, medan Jeffrey Dahmer satt på sitt rum och läste, eller bara låg och tittade upp i taket. I skolan uppfattades Jeffrey som lite blyg och försiktig, men han lyckades ändå få några vänner varje gång han flyttade. Som kontrast till hans blyghet började han ställa till bus, som att han försökte bli klassens clown. Han kunde göra konstiga ljud under lektionerna, eller gömma lärarens penna eller linjal innan läraren hade kommit. Syftet med det här var förstås att få klasskamraterna att skratta så att Jeffrey skulle bli en del av gemenskapen. Några av Jeffreys lärare tyckte att han uppvisade tecken på att någonting inte stod rätt till i hemmet. Det var bland annat hans kvinnliga lärare läsåret 68-69. Men det här var inte tillräckligt för att lärarna skulle kontakta föräldrarna eller de sociala myndigheterna. I slutet av 1960-talet var toleransen troligen betydligt högre än idag för vad barn var tvungna att stå ut med. Lärarna visste ju inte vad som var fel, så ingen gjorde någonting. De frågade inte ens hur Jeffrey hade det. Han fortsatte att gå hem från skolan och gå raka vägen in på sitt rum eller ut på tomten för att leka ensam. Ofta visste inte ens Joyce om Jeffrey var hemma eller inte. Joyce var ofta upprörd över alla möjliga saker. Hon var känslosam och känslig, och många källor ger intryck av en drama queen. Enligt boken Born Killers av Christopher Barry Dee startade Joyce ofta bråk för att sen kunna njuta av att bli sams med Lionel. Familjen Dahmer hade inte längre något harmoniskt hemmaliv. Det hade av någon anledning varit början till slutet när Lionel tog examen och de hade börjat flytta runt. Det enda sättet att få uppleva de där mysiga nära stunderna som de hade haft var nu för Joyce att först bråka. Då fick hon uppleva harmoni, harmonin som uppstår ur lättnaden när ett gräl är över. Joyce så kallade svaga nerver fick henne att ta lugnande tabletter för att jämna ut dalarna och även topparna i sitt humör. Ibland var Joyce så upprörd och så desperat efter lindring att hon tog en tablett till om den första inte verkade direkt. När båda lugnande tabletterna väl verkade sjönk Joyce ner i en känslolös slummer där hon inte behövde bry sig om någonting alls. Jeffreys pappa, Lionel, har skrivit en bok. Den heter A Father's Story, och enligt den boken började Joyce ta lugnande tabletter mycket tidigare. Enligt Lionel tog Joyce tabletter redan när hon var gravid med Jeffrey. Och en fundering som Lionel har haft är, kanske påverkade Joyce missbruk Jeffreys hjärna när han låg i hennes mage? Kanske bidrog det till det monster som Jeffrey senare blev? Joyce var som sagt hypokondrisk och hon trodde sig ha den ena åkomman efter den andra. Och det här stressade henne nästan ännu mer än bråken med Lionel. När han inte brydde sig om att hon hade lunginflammation, höll på att bli blind eller kanske till och med hade cancer, blev hennes känslostormar ännu värre. Hon var ju både tvungen att tackla den här nya sjukdomen ensam och hon var dessutom oälskad. Hon hade inte tid att också visa att hon älskade sin äldste son. Den lilla tid som hon mådde tillräckligt bra för att orka vara uppe en hel dag, den ägnade hon åt heminredning. Familjen flyttade ofta och alla nya hem behövde såklart inredas. Konstigt nog, tyckte Jeffrey, såg alla deras olika hem likadana ut trots att de låg på olika platser. Det kunde ju inte ta så mycket tid och energi att inreda, för det gjordes ju aldrig några förändringar. Det finns flera, men obekräftade uppgifter om att Joyce vid ett tillfälle försökte ta livet av sig med den starkt lugnande medicinen Seconal, men det är inte bekräftat. Att hon fick ta sig in minst en gång efter en överdos, det stämmer. Men den överdosen kan ha varit ett resultat av att hon helt enkelt räknade fel eller att hon hade glömt att hon hade tagit sin medicin och sen tog hon mer medicin. Det vi vet med säkerhet är att Joyce behövde ta fler och fler tabletter för att få effekten som hon ville ha. Hon var ständigt i en dimma och uppmärksammade inte att hennes lille son Jeffrey törstade efter kärleksfull omsorg. Hon orkade inte hålla reda på Jeffreys fritidsintressen, hans vänner eller hur det gick för honom i skolan. Ibland när hon kom ihåg det sa hon till Jeffrey att hon älskade honom. Men ju djupare hon kom ner i sitt missbruk och ju mer gräl det blev med Lionel, desto mer sällan yttrade hon de orden. Lionel kände att han kanske hade haft rätt. Han hade trott att Jeffrey skulle känna sig som hemma bara hon fick lära känna sin nya hemstad. Och nu hade hon varit inflyttad ett tag och kommit i ordning. Det hade blivit höstterminen 1967. Och en dag berättade Jeffrey för sin pappa att han hade fått en ny vän som hette Lee. Faktumet att behöva byta skola igen i samband med den senaste flytten hade gjort Jeffrey uppenbart skräckslagen. Nya lärare, nya elever, nya byggnader och nya rum. En ny väg till skolan. Men Lionel märkte snart till sin stora lättnad att hans äldste son verkade anpassa sig bra till slut, den här gången också. Och nu hade han till och med fått en ny vän som han berättade namnet på för sin pappa. Lionel noterade, Jeffrey har en vän, han heter Lee. Jeffrey blev väldigt förtjust i en av sina kvinnliga lärare. Han är nu 7,5 år gammal och det är höstterminen 1967. Helt plötsligt blev dagarna i skolan ljusare och stegen dit var inte längre lika tunga. Det var som att hon såg honom, att hon verkligen såg lille Jeffrey Dahmer och att hon tyckte om honom som han var. Han bestämde sig för att ge läraren en present. Men han kunde inte komma på vad han skulle ge henne. Han funderade länge innan han kom på att han kunde fånga grodyngel och lägga dem i en skål till henne. Då skulle hon få se den underbara magin när en groda skapades från ett yngel. Läraren blev jätteglad när hon fick gåvan. Hon ställde den vattenfyllda skålen med de blanka grodynglen på katedern. Hon tackade Jeffrey genom att krama honom. Hon sa till honom att hon nog aldrig hade fått en så fin present. Men när ett par dagar hade gått stod skålen med grodynglen inte på hennes kateder längre. Jeffrey pratade med Lee för att se om Lee möjligtvis förstod vad det betydde. Jeffrey tänkte att läraren kanske hade tagit hem grodynglen eftersom hon var så lycklig över att hon hade fått dem. Lee rodnade. Han berättade att han hade fått grodynglen av läraren. Att hon hade sagt att hon faktiskt inte hade tid att ta hand om grodyngel. Och nu stod grodynglen i Lees garage. Jeffrey blev jättebesviken och han hade svårt att dölja det. Han mumlade ett svagt hejdå och gick hemåt. Lite senare den kvällen gick Jeffrey hem till Lee och smet in genom garagedörren. Han tände inte lyset, det kanske någon i familjen skulle märka. Försiktigt trevade han sig fram till hyllorna ut med väggen. Där var den. Han såg sig omkring igen. Han letade efter någonting frätande, men han kunde inte hitta något. Däremot hittade han en dunk med bensin. Han hällde ner lite bensin i glaskålen. Bara ett par minuter senare var alla grodyngel döda, men då var Jeffrey redan på väg hem. Efter den här incidenten ville inte Jeffrey leka med Lee längre. Lee var ju en förrädare. Lee hade svikit honom. Lee hade gått bakom ryggen på honom. Det fanns kanske ingen anledning att skaffa sig vänner överhuvudtaget, för de bara svek. Jeffrey drog sig undan Lee. Snart kom dagen som Jeffrey hade börjat vänja sig vid. Dagen när hans pappa Lionel bad honom komma och sätta sig vid köksbordet eftersom han hade någonting att berätta. Och det var alltid samma sak han skulle berätta. Det var dags att flytta igen. Familjen Dahmer hade bara bott ett kort tag på sina senaste adresser och det blev tyvärr likadant med boendet i Barberton. Bara ett drygt år efter att de hade flyttat dit var det dags att packa ihop igen. Den här gången gick flytten till Bath, fortfarande i Ohio. Det var 1968. Jeffrey var 8 år gammal. Adressen var West Bath Road, nummer 4480. Det var familjens tredje flytt på 3 år och den sjätte flytten för Lionel och Joyce sedan de gifte sig. Huset i Bath var stort och lite murrigt. Det var inrett i mörka trätoner och mattor i brunt och orange. Joyce, som var inredningsintresserad och kände att hon behövde någonting att göra utöver att ta hand om familjen, hon inredde. Hon tillförde lite rosa klickar här och var. En del av husets murrighet berodde på att det var ganska mörkt. Ljusinsläppet var inte särskilt bra. Och anledningen till det var den lummiga lövskog som huset låg i. Bakom huset fanns ett stort skogsområde med träkronor som bara lät solljuset strila igenom lite grann. Jeffrey Dahmer älskade skogen bakom huset. Det var som att det låg en egen värld där. Även om familjen hade grannar ganska nära på varje sida så dolde träden effektivt insyn både på tomten och i huset. Jeffrey hävdade senare att han blev sexuellt utnyttjad av ett grannbarn de här åren efter flytten. Men det finns inte någonting som har bekräftat det. Jeffrey har inte varit mer specifik än att det skulle ha hänt under de första åren i Bath. Jeffreys pappa sa senare att han trodde att Jeffrey talade sanning om det här. Det sexuella utnyttjandet, som kan ha varit en våldtäkt eller inte, hände i den skog som låg bakom huset. Den ganska dystre lille Jeffrey var ofta ute och vandrade runt i skogen i jakt på någonting att göra istället för att behöva vara hemma hos sina grälande föräldrar. Familjen skaffade en hund som husdjur. Den hette Frisky. Frisky blev snabbt Jeffreys bästa vän. Han älskade sin hund Frisky. När Jeffrey var ensam fanns Frisky alltid där. Vi har försökt ta reda på vad det här var för ras. Det ser ut att vara en mellanstor svart och vit hund med halvkort mjuk päls. Om ni googlar Jeffrey Dahmers dog så får ni fram bilder på den. Det hände ofta att timmarna gick utan att någon tycktes märka att Jeffrey satt ensam på sitt rum. Men Frisky satt utanför. Och gläntade Jeffrey bara lite på sin dörr kom Frisky in, viftade på svansen, hoppade upp och la sig till rätta i fotänden av Jeffreys säng. När Jeffrey gick omkring i skogen hade han ofta Frisky i släptåg. Det var skönt att vara själv när man inte var helt ensam. Under Jeffreys uppväxt blev han mer och mer förtjust i djur. Och den känslan växte sig allt starkare när han drog sig undan sina bråkande föräldrar. Han började tillbringa mer och mer tid i skogen bakom huset. Och där i skogen lekte Jeffrey Dahmer ensam. Han lekte ofta en lek som han kallade landet som aldrig tar slut. Det var en komplicerad lek att komma på och leka för någon som så liten som Jeffrey. Och det visade förmodligen att han troligen hade en intelligensnivå högre än medel. Någonting som både hans lärare och föräldrar hade upptäckt för länge sedan. Vi kommer att i senare avsnitt komma tillbaka till Jeffrey Dahmers intelligenskvot. Men landet som aldrig tar slut hade också en mer mörkare, lite otäck sida. Leken handlade om ett antal män som representerades av tunna grenar. En efter en försvann grenarna och söks in i någon slags virvel. Det här var enligt boken Born Killers ett tydligt tecken på hur extremt ensam Jeffrey var och hur osynlig han kände sig. Han undrade ibland om någon ens skulle sakna honom om han försvann. Vid ett tillfälle hittade någon i familjen en liten fågel som låg skadad ute på tomten. Med varsamma händer lyfte familjen in fågeln och gjorde i ordning en kartong med mjuk bomull i botten. Där fick fågeln ligga medan den trasiga vingen läkte. De la fågelfrö och brödsmulor i hörnet av kartongen så att fågeln skulle få i sig lite mat. Under de dagar det tog för vingen att läka satt Jeffrey där totalt uppslukad av den här lilla fågeln. När dagen kom då det var dags att släppa ut fågeln gick Jeffrey och hans pappa ut genom köksdörren ut mot skogen bakom huset. Lionel höll försiktigt den lilla fågelkroppen i sina kupade händer. När de hade kommit en bit in i skogen nickade Lionel till Jeffrey. Det var dags. Här skulle fågeln få lämna dem och leta upp sin egen familj. Lionel sträckte ut sina armar och öppnade sina kupade händer. Tvekande lyfte fågeln vingarna och flaxade lite grann. Lionel och Jeffrey väntade tysta. Lionel såg att hans son hade ögonen helt fokuserade på fågeln. Lionel kunde inte ens se att Jeffrey blinkade. Till slut tog fågeln mod till sig och lyfte från Lionels hand. Efter att ha tagit lite höjd flög den snabbt in mot skogen. Jeffrey följde fågeln med blanka ögon tills de inte kunde se den längre. Lionel tittade ömt på sin son. Han tänkte att Jeffrey ändå hade ett väldigt varmt och kärleksfullt hjärta. Men det visade sig också att Jeffrey hade ett annat, mer udda intresse för djur. En dag, när Lionel sopade ut lite djurskelett under huset, öppnade dörren och Jeffrey kom in. Jeffrey stannade till och stod blickstilla, medan Lionel fortsatte sopa. Jeffreys ögon glänste på exakt samma sätt som när han hade sett fågeln lämna pappas händer några månader tidigare. Jeffrey Dahmer var nu helt fokuserad på benen på golvet. Det var som att tid och rum försvann. Allt som fanns i hela världen var Jeffrey och de små skelettdelarna från ett dött djur. Några dagar senare när Jeffrey kom hem sopade Lionel ut djurben från krypgrunden igen. Och Lionel märkte igen hur Jeffrey alltid tappade bort omvärlden när han såg ett djur, levande eller dött? Jeffrey gick närmare och frågade nyfiket vilket sorts ben det var, vilket djur kom de ifrån. Pappa förklarade att det förmodligen var ben från en liten mus. Jeffrey satte sig på huk och tittade närmare på benen. Han satt en lång stund och bara tittade på benen. Om en bomb hade slagit ner bredvid huset hade Jeffrey Dahmer inte märkt det. Han frågade sin pappa om han möjligtvis fick röra vid benen. Lionel kände ett snabbt obehag dra förbi. Men det var väl egentligen ingenting konstigt att hans son tyckte det var intressant med ett skelett. Det var ju naturvetenskap. Lionel var ju själv kemist. Jeffrey kanske var en blivande vetenskapsman. Jeffrey satt kvar där på golvet tills hans pappa väckte honom ur hans intensiva fokus och sa att han skulle gå och tvätta händerna för det var snart dags att äta middag. Seriemördarpodden finns på Facebook. Där kommer vi lägga upp ett bildalbum med Jeffrey Dahmer. Ni kan även prata om avsnitten med mig och med Jenny. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. På Instagram har jag lagt upp bilder på Jeffrey Dahmer i flera månader redan och jag kommer att fortsätta med det. Tack till alla som har önskat Jeffrey Dahmer i tipsformuläret. Det här är en lista på de av er som hade önskat honom i början av maj 2020. De flesta av er ville vara anonyma, så först ett stort tack till de av er som inte ville höra era namn i podden. Och så tack till Sabina Insuli, tack till Jonathan, Mio Morén, Tedde, Emily, Sabina, Joel G och Fredrik Olsson. Tack också till Joel B, Teddy, Ebba, Rebecca Klein, Teja Karina, Anna Melinder, Thomas Persson, Tobias Grimstad, Johan Löv, Spectacular Leon Law, Veronica Vergara och Lisette Östlund. Om ni tycker om Seriemördarpodden så tycker ni säkert också om Seriemördarpodden Premium. Den finns på Podme och den får ni även om ni sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Seriemördarpodden Premium kommer ut med 3 avsnitt varje månad och under maj månad gjorde jag den andra delen av vår stora metaserie om seriemördare runt Baton Rouge vid millennieskiftet. Den första delen av den metaserien var de 3 avsnitten om Sean Vincent Gillis och nu på Premium gjorde jag 3 avsnitt om Derek Todd Lee. Det fanns ytterligare 3 seriemördare i det området vid den tiden och det kommer jag återkomma till. Tack till Tripnaha för musiken. Tack till Jenny Sterner för det här första manuset om Jeffrey Dahmer. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.